Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din lugna labyrint, din lättjefyllda le bleu i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och är du ny med konceptet? Är det kanske första gången du hör Somna med Henrik? Kanske har du laddat ner det här avsnittet i god tro? Så ska jag kort förklara lite av konceptet. Det här är alltså en insomningspodd med det lite annorlunda draget att jag kommer inte att försöka hypnotisera dig, komma med några pretentiösa mindfulness-råd eller få dig att summera din dag eller kroppsskanna. Utan jag kommer att prata om vad jag hittar på i stunden. Jag har inget att säga. Jag har ingen expertis. Jag är bara en som är duktig på att prata. Och förhoppningsvis så ska jag vara precis så intressant att du inte blir provocerad. Och precis så ointressant att du inte blir pigg och vaken. Och på det sättet så kan min röst kanske få bli en rutschbana in i sömnen för dig. Eller åtminstone hjälpa dig att släppa taget om vad det nu än är som håller dig vaken. Om det är någonting fysiskt eller en tanke eller en förutsättning. Eller vad det nu är. Så det är vad det går ut på. Jag heter Henrik Ståhl. Och jag ska prata i en timma. Och jag har inget manus och jag kommer inte att klippa i det här avsnittet. Om det inte är så att jag skulle råka nysa i micken. Då går jag tillbaka efteråt och tar bort det. Men annars så är det här ett klipplöst, ett klippfritt avsnitt. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag besitter inte någon expertis inom något så kallat fält egentligen. Jag är dålig på allt. Det är inget koketteri. Det är väl bara att man, ju äldre man blir, så blir man medveten om hur mycket som finns som man kan vara bra på. Och då slår det ju en hur dålig man faktiskt är på nästan allt som finns. Jag menar, som människa, man hinner ju ackumulera en viss kunskap, men det är ju väldigt mycket som man överhuvudtaget inte ens hinner närma sig. Jag ska räkna upp några saker som jag är extremt dålig på. Inte för att jag är en dålig människa eller att jag har slarvat, utan för att det helt enkelt är fysiologiskt omöjligt för mig att hinna lära mig allt som finns att lära sig. Jag kan väldigt lite om kolon. Och så kommer listan här nu då. Och det är en lista utan inneboende inbördesordning, utan jag bara säger dem som jag kommer på dem. Blommor, kattraser, hybridbilar, fantasy live, brottning, karriärcoachning, terminologier. Men det var ju det. Det var ju bara det. Resten kan jag ju. Okej, jag kan extremt mycket. Men det som jag är dålig på, det är jag verkligen dålig på. Som olika kattraser. Jag kan inte en enda kattras. Vänta. Siames. Är det en kattras? Ja. Norsk bondkatt. Nej, norsk skogskatt. Bondkatt, men det är väl ingen ras, det är väl mer någon slags epitet. Ja. Golf kan jag ingenting om. Kan någon någonting om golf? Jag tycker att golf är en sån där sport som man... Jag gjorde ett jobb en gång i Boden, och då bodde vi spelade in en film, och det finns en filmstudio i Boden. Och då var vi där, det låg i Sävast utanför Boden. Det enda som fanns i Boden var en, ironiskt nog, någon slags tillverkare av olika bodar. Ja, det är sant. Och en golfbana. Och så filmstudion. Så vi filmade ju, och sen så hängde vi. Vi bodde i en stuga, jag och två till, på golfbanan typ. Och jag var tvungen att gå över golfbanan för att komma till jobbet på morgnarna. Och jag hade också flera dagar ledigt, men var ändå där. Och gick då omkring på golfbanan. Och när man kommer nära de där personerna som en sån otrolig koncentration. Ska slå iväg den där bollen. Det är ju skrämmande att se det allvaret. När man kommer för nära och man sabbar deras mojo. Och den otroligt starka. Det är så otroligt. Och det är inte så att det är match eller någonting sånt. Utan försöker slå sitt eget handicap. Men det finns en sån otrolig prestige. Det är klart att det kanske blir så när man är en sluten grupp. Om man är van att Ragnarsson alltid ligger på en 20-11 i handicap för hole brawl. Ragnarsson är förut ett as alltså. Man följer med honom ut, och det är mest för hans skull. Man liksom vallar honom. Alltid när man har familj över och så där, de ska hälsa på, så måste Ragnarsson ut och vallas liksom, annars blir han outhärdlig. Han dricker för mycket och sitter och stirrar in i väggen liksom, och vägrar hälsa och prata. Och så. Han är som en hund, han måste rasta honom. Och då ska man ut med honom på golfbanan då, och så går man där. Titta, Ragnarsson, säger man. Titta här, det är ju alldeles tomt idag. Vad skönt. Och då gnuttrar han. Det är när man gnolar och muttrar samtidigt. Gnuttrar. Då gnuttrar han lite så här passivt aggressivt. Att, nej, men jag ser ju en där borta. Och då ser man en liten så här vindtygsjacka i grälla färger långt, långt borta i duggregnet. Ja, så slår han ut och så får han... En 64 under Randy Map på blå roofen och hole in draft och sandbunker. Och så rullar han dit. Caddien är blåpråt. Så tar han den på då tänker man, ja, nu är det kört. För nu ligger han ju under redan med 39 pp, va? Men nej. Och själv spelar man jättedåligt, för man vet att det är... Men lagom till att man har kommit in i spelet lite grann, då märker man hur den där golfjävulen bara vaknar igen själv. Man börjar känna att oj, jag bryr mig faktiskt om den här lilla om den här lilla katt. Nej, vänta. Jag måste hitta någon allegori med golfboll. Om den här lilla överdimensionerade nej, jag försöker hitta något som är roligt då. Jag försöker hitta något som, hur skämtar man om en golfboll? Jag menar, man kan skämta om den manliga flinten och sånt där. Han är en golfboll på huvudet och så här, men det är liksom inte så himla kul. Jag tänkte på hagel, att man ja, det kommer säkert. Men man börjar känna att man själv vill ha den där golfbollen. Man vill ju slå Ragnarsson. Och Ragnarsson börjar ju få lite eld i baken. Han tycker det är lite stressande då, som han går där. Och så kommer man fram till den stora fourborpen. Fourborpen är alltså det stället där man får slå hur man vill. Där man får springa och kasta bollarna. Där man får slå jättehårt i marken och skrika och sparka på bollarna. Man får ta bollen i munnen och springa med den ända fram till hålet och spotta ner den i hålet. Det är lite som golfers playground, där man får let off some steam, som man säger. Då kan man springa omkring där. Vifta med armarna hysteriskt. Jula, göra volter, sticka. Och ställa allvarligt menade frågor inåt om själva kosmos, natur och art. Men så fort man kommer därifrån, man får bara vara där i 10 minuter. Och sen när man kommer därifrån igen, då är det allvar igen. Då är det vindtygsjackan på. För man har ju varit helt naken innan, rusat omkring som en furie. Så är det vindtygsjackan på. Så kepsen på. Och så den där lilla golfbilen. Det hade alla i Boden, i Sävast när vi bodde. Alla hade ju såna här små golfbilar. Fast de typ bodde i byn. Ja. Ibland så undrar jag över människan. Jag skulle också gärna vilja ha en golfbil, det är inte det. Jag tycker att det är jättefräsigt att åka omkring här hemma och åka ner till grovsoporna med min lilla golfbil. Men det är ju inte värdigt, va? Så det var det. Ragnarsson fastnar med foten i ett stort hål på vägen. Det är inte ett hål som är avsett att vara där, utan det är slarv. De barnskötarna har slarvat och helt enkelt gått med sina skogsplanteringsskor. De har sådana skor som man har små granplantor i, så istället för att ha sånt här verktyg som man tjuff ner i marken, och så stoppar man ner en tall eller granplanta och sen så drar man upp den. Så när man planterar skog, har du gjort det någon gång? Jag fick göra det som tonåring. Det var någon sån här operation dagsverke. Jag gick omkring och planterade skogen då. Det var ganska roligt, minns jag. Ganska meditativt. Jo, men det är sånt fast med skor då. Det är liksom klacken som är granplanta, och så har man alla med gran. Det är klacken som är planteringsröret med en liten spets längst ner. Och sen så drar man ner klacken i jorden, i den porösa jorden, och då har man alla plantorna upp längs med bakbenet och upp mot rumpan, och i ryggslutet finns en liten reservoar av taggiga plantor som man låter med hjälp av gravitationen och en viss snits i benet, katjunk, så faller nästa planta ner i röret och så tjuff ner. Så det hade en av funktionärerna på golfbanan haft på sig och gjort såna här hål över hela freebracen. Och ja, Ragnarsson blir ju rasande förstås. Han har ju ingen impulskontroll heller. Han hugger tag i sina käkar på ett slags feliniskt vis och försöker bända isär sitt eget huvud, vilket är omöjligt. Och det tycks han också veta, annars hade han kanske inte gett sig på det. För nu, han kan vara drastisk, Ragnarsson, men han vill inte dö. Utan han vill fortsätta leva och sura och spela golf. Men då har du ditt, då vet du, då har du ditt lilla knep. Han blir så arg, han vet inte vad han ska ta vägen. Då har du ditt lilla knep. Då gör du någonting som han blir arg på. Så då för du över hans ilska som inte har någon riktning till dig. Det kan han bli arg på och skälla och skrika på. Och då kan det gå över liksom, för att det får en förlösning. Och det här är hemskt, det här har du gjort under hela ert äktenskap. Och det är ju naturligtvis fruktansvärt på många sätt att du har burit hans ilska på något sätt. Men samtidigt så är det ju som att du känner honom och du känner dig lite överlägsen på ett sätt. Därför att du vet hur du ska styra hans ilska och släppa ut den i luften. Han skriker och romderar på det och du säger bara ja, 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 ja. Samtidigt som du tänker framåt, som du tänker hur ska jag lösa det här nästa, hur ska jag, alltså du tänker på din egen golf. Så halva du är redan inne och hur du ska slå den jäveln. Ja. Och sen blir det alldeles tyst. Ragnarsson, han tiger. I hans ansikte syns den där pojkaktiga närsyntheten som du tyckte var gullig en gång i tiden, men som du inte längre egentligen har någon åsikt om längre. Den har blivit som en vägg, en tavla på väggen, en gardin eller en bit tapet. Någonting man ser varenda dag som man bara existerar, samexisterar med. Men nu har du förstått exakt hur du ska gå tillväga för att få bollen i hålet, så du går vidare. Och du börjar slå där då. Du slår och slår och slår. Ragnarsson blir bara hosta. Du märker att han blir nervös. Då börjar han alltid hosta och harkla sig och så. Det är som att han får någon slags förstoppning i matstrupen. Alltså han gurglar och fräser. Han får väldiga problem med sin egen kropp. Det är som att han vänder sig mot honom när han hamnar i underläge. Du får ett stråk av medlidande med honom genom dig, trots att du är så trött på honom på ett sätt, men du känner ju att han har liksom allt emot sig. Han har sitt ego emot sig, han har världen emot sig stundom, och han har också faktiskt sin egen kropp emot sig. Det är som att han själv är sin egen värsta fiende och sin egen bästa vän, sin egen enda vän samtidigt. Det är så tragiskt att han inte tycks ha någon väg ut, tänker du. Utan att det kommer ju vara så här. Men du har bestämt dig för att du har bestämt dig för att säga till Henrik som berättar nu att det här ska inte bli för dystert, för att det är ju ett insomningsavsnitt och det ska inte bli så. Om du är ny, som sagt, jag vill verkligen säga det att jag följer bara jag bara följer olika dörrar som öppnar sig i huvudet, och så blir det på olika sätt. Ibland tycker människor att jag tenderar att bli lite för mörk då. Och jag nu tror jag i och för sig att man måste ha det också. Och jag försöker att hålla någon slags gräns. Men ibland så kanske det blir så att nu till exempel blir det här en historia om en berättarjaget som lever tillsammans med en ganska knepig man som av allt att döma har väldiga humörsvängningar och inte kanske är så bra att leva med. Det är tråkigt. Det är tråkigt att prata om det precis när man ska somna. Men å andra sidan kanske det sker på det som sker jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen aning vad jag ska säga. Själva poängen är väl kanske att jag vill skänka lite struktur åt någonting som annars kanske bara skulle kunna vara att jag läste telefonkatalogen. Men det kan du ju ordna själv om du somnar till telefonkatalogen. Då kan du bara sätta på din iPhone, så kan du läsa in din telefonkatalog. Eller så kan du be någon vars röst du gillar läsa in telefonkatalogen åt dig, och så kan du somna till det. Det här är vad det är. Så är det bara. Så nu har jag reclaimat mig själv och mitt projekt, och då kan jag gå vidare in i berättelsen där du står där med Ragnarsson och du inser i den stunden när du ser honom stå där och du långsamt håller på att besegra honom i golf, vilket för övrigt sker varje gång. Det är för att hans humör klarar inte av att upprätthålla den stringens som krävs för att klara av en hel golfrunda. Jag ska beskriva de olika situationerna eftersom jag som sagt är väldigt duktig på golf. Först kommer ni till sandhavet. Då hittar han först inte bollen. Du hittar din boll direkt. Och då snurrar du på den och sen så spinner du upp den på sandhögen. Och så kliver du sandhögen. Det är perfekt med lilla värjan. Och sen så placerar du grodorna i en halvcirkel. För det är så som du alltid har gjort. Sen du var barn och fick lära dig golf av din morfar. Det var en fin stund du och morfar hade. Där i mitten av 50-talet. När morfar, det var, fanns bara en golfbana i hela världen på den tiden. Och den låg i Saudiarabien och ni åkte dit. Och spelade golf eller golf, som morfar sa. Golf eller golf, golf. Ska vi spela golf eller golf, golf? Och så satt ni ner i hans åkgräsklippar och åkte till Köpenhamn. Och därifrån fortsatte ni med tåg och bussar. Och det var ju meningslöst egentligen. Att halvvägs börja med flyg och så. Så ni fortsatte med tåg och bussar. Ni åkte med åkgräsklipparen så länge det gick. Och sen. Så det tog ett halvår. Och sen var ni där nere och spelade golf eller golf. Och då var ju priserna sådana på den tiden. Det här var ju på 1500-talet. Och då var det ju ganska dyrt med golf. Så att det var ju bara ni och prins Brashear som var där och spelade. Och det kostade $9,000 i sekunden. Så att morfar hade bara råd med bråkdelen av en hundradel. Så ni hann inte så mycket. Men han lärde dig basics, så att säga. Ja, så grodorna har alltid stått i en halvcirkel sedan dess. Sen så placerar du ut dem i träd och liknande formationer som du gör. Låter tungorna åka ut. Fånga bollen i mitten, det blir perfekt. Du höjer klubban, du slår till den medan den är i luften. Den flyger i en vit, silverskimrad båge rätt över skogspartiet och ner på blue linen på andra sidan. Och där står Tage och väntar. Han fångar bollen i handen, gnuggar den på armen precis som han brukar. Sätter den på ögat och skämtar att det är hans öga som ramlar ur. Lägger den på nästippen, låter den rulla ner i handflatan. Kastar den bakåt, fångar den på stussen och skjuter vidare den till Eskilsson. Pia Eskilsson, pastors dotter från Bollebygd. Hon fångar golfbollen. Läser en liten text och skriver ner den på bollen. Det är alltid en överraskning vad det är hon skriver. För du hör ju inte henne, för du står ju 600 kilometer därifrån. Och sen går hon helt enkelt fram till hålet och släpper ner den i hålet. Och så ljuder signalen och så kommer landshövdingen och statsministern och så blir du krönt. Under tiden, Ragnarsson, han står där. Och fjälltopparna fungerar inte alls. Grodorna får han lägga med ansiktet neråt för de har ingen fulbarka. Det blir alltid så med honom för han har inte haft tålamodet att planera för detta innan. Så har han rullat bollen över sin egen mage. 6 varv, alltid 6 varv. Varför? Det räcker med 5 har du sagt. Han lyssnar inte. Det ska vara 6. Bollen ska laddas på olika sätt. Det handlar om ritualer. Hur han har gjort sedan han var barn. Och på ett sätt kan du förstå det. Därför att det är svårare. Det är svårare för honom för att han är äldre och du vill ju också hålla på det som du lärde dig av morfar under den här bråkdelen av den där sekunden som ni spelade $9,000 i sekunden golf i Saudiarabien. För övrigt en rolig kuriosa historia från när ni var i Saudiarabien. När ni stod där och morfar skulle slå ut första bollen så kom det fram en liten herre. Han hade hög cylinderhatt och smoking. Under bältet hade han ett par rejäla hängslen, alltså under bältet, alltså runt magen, vilket du tyckte var märkligt fast du var så liten. Och så sa han till morfar att, jaså du, där står du ja. Och så gick han. Och det har du aldrig glömt sedan dess. Ja, roligt hur världen är. Det blir konstiga sammanträffanden som följer med en hela livet och du har ju vetat ända sedan dess att det finns något mer i tillvaron än bara vad vi ser. Ja, när han har fått upp grodorna på kärran då försöker han ju med klyvandet, han lyfter, han slår, bollen flyger till en början ganska fint men sen får den skruv på något sätt och måsarna får den på sig och en av måsarna tar den så att Tage får inte tag i bollen. Eskilsson, Pia Eskilsson, pastorsdotter från Bollebygd får inte tag i den. Utan en av måsarna flyger iväg med den till Safenest. Och då får han ju klättra upp i träd och det är han ju så dålig på. Nu är han ganska van i och för sig. För att han har ju klättrat upp där sjukt många gånger nu. Han får en anmärkning genom att ta stryptag på en av måsarna, vilket var helt opåkallat tycker jag. Måsarna gör vad de gör, det är deras uppgift. De får ju betalt av staten för det här. Det är ju deras uppgift, lite grann som går i fängelse direkt utan att passera gå. Detta påpekar du, men Erlandsson, eller säga, han heter ju inte så, utan han heter ju Ragnarsson. Han är långt bortom all vett och sans och reson. Så du har inget mer att säga till honom i det avseendet. Och så ramlar han ju ner, det gör han ju alltid. Ramlar och får den äldsta grodan i stjärtskåran som alltid sticker upp ovan jeansen. Den äldsta grodan som egentligen inte är äldst men ser äldst ut på grund av sitt frekventa besöks sina frekventa besök i Ragnarssons stjärtklyka. Så har åldern krupit på den stackars varelsen och gjort den desillusionerad och grå, märkt av tid och chock. Ja, det är tragiskt att se. Den grodan är faktiskt egentligen bara 25 års ålder men ser ut att vara i 80 års åldern, vilket är väldigt, det är hemskt i grodvärlden hur man, grodor kan ju som du vet bli över 9000 år gamla. Det finns grodor alltså som var med när de första jordbrukarna tog sig fram nere i Mellanöstern. Långsamt följande tidens tand. Så nu den här grodan, äldsten som de kallar honom för, ironiskt nog då eftersom han är yngst. Han är bara 20-årsåldern, 25-årsåldern kanske. Han vill jobba med reklam. Och han vill satsa på sig själv. Bilda familj tidigt. Han vill inte bli som sin pappa och mamma som var gamla som han tyckte då. De var ju bara 36 när de fick honom, men det var ändå gammalt tycker han. Han vill vara 24 när han får barn, men han är ju 25 så att han vill backa tiden, vilket kommer att bli svårt för honom eftersom det inte som så vitt man vet så går inte det. Om man kunde det skulle han göra det. Ja, och sen kommer Erlandsson efter dig då, och då får han släppa ner bollen själv på tröst liksom, och då har du vunnit igen. Men du har fått lite blodad tand så du tänker jag kan gå en rematch. Och då kör ni krypgolf. Och det tycker Erlandsson, han heter ju inte det. Han hette det innan han gifte sig. Hans giftesnamn. Han heter ju Ragnarsson. Så Ragnarsson och du, ni bara krypa där längs med crawl ground. Crawlgolf. För dig som inte spelar crawlgolf kan jag säga att det är egentligen samma sak. Bara skillnaden är att man kryper på gräset istället och har klubban i munnen. Man använder bara en klubba. En så kallad kolaklubba som man slår på alla bollarna med. Och bollarna är gjorda av kött. Köttbollar. Inte att förväxla med köttbullar som serveras i golfrestaurangen varje lördag klockan 11 till klockan 13. Och kan fås för det celebra priset 319 kronor. Och då får man en öl till också om man vill. Annars kan man få ett alkoholfritt alternativ, men det kostar lika mycket som en öl, så man kan lika gärna köpa ölen. Diskuterar många som går dit och handlar och brukar låta mer än en öl slippa ner. Eftersom efter att man har spelat crawlgolf, krypgolf som det heter, lite på svenska, lite provincialt, då är man trött och ofta väldigt deprimerad. Eftersom kolaklubban ofta har hafts i munnen av åtskilliga personer, om man inte har sin egen kolaklubba, men de är väldigt dyra. Så då får man försöka att göra det bästa av situationen helt enkelt. Här följer en transkription av ditt och Ragnarssons samtal medan ni kryper. Det är väldigt uppbrutet och sporadiskt, fragmentaliserat skulle jag kunna säga. Därför att när man har en klubba i munnen och ålar i gräset och samtidigt koncentrerar sig för att ducka undan måsarna som då och då flyger och försöker punktmarkera en med sina utsläpp. Också måste slå på bollarna, köttbollarna. Så här kommer då. Hur ska vi, kan du göra, den där är ju 3/5. Skidder. Hör du inte vad jag säger? Spotta ut klubban när du pratar med mig. Skidder, den måsen är på skidder. Skidder, jag måste bara berätta det för att det blir mycket fakta här med nu, men skidder betyder alltså Det är den del av banan där man sen kommer att krypa. Alltså där, så att om en mås sitter där och så säger markerar revir, så kan det bli väldigt svårt att claima det reviret sen. Ja, okej. Okay. Jag fortsätter transkriptionen. Men att det ska vara så förbaskat, kan det inte hålla i? Var är den? Vilken? Var är bollen? Du har den på näsan, Ragnarsson. Nej, det är inte en boll, det är min näsa. Det är näsan. Åh fan, förlåt. Alltså där går det. Alltså ni är ju ett sånt par, ett sånt radarpar alltså. Ibland undrar du vad du gör med honom. Du förstår att du måste göra slut med honom. Du förstår att du måste lämna honom. För att det här går inte. Det är ingen värdig tillvaro. Ni för inte ett drägligt liv tillsammans. Ragnarsson är ett svart hål. Om man kommer för nära honom så faller man över händelsehorisonten och sugs inåt. Och när man väl är där inne då kommer man aldrig ut. Inget kommer ut. Bara Hawkins strålning. Som flyger som små pilar, livrädda pilar av laddad materia bort från Ragnarsson. Det är många som tycker att jag är... det är många som raljerar över att jag pratar om kosmos och sånt ibland. Tänker du för dig själv. Många som raljerar över och kallar dig djuping med lite så här... citationstecken runt omkring. Som om det vore någonting lite kuriöst, lite gulligt, lite töntigt. Och du har aldrig förstått det resonemanget. Det är inte hela att hänfalla åt i att försöka greppa själva strukturerna som håller oss vid liv. I den plats vi är, under de regler vi lever. Är inte det ett otroligt hedervärt, ett enormt... Det är väl ingen nörderi. Det är liksom inte som att samla frimärken eller vara hooked på Marvel-universumet. Eller ens vara någon slags expert på politik. Är inte själva idén om att undra existentiellt... Att på riktigt omfatta och säga ja till sitt eget existerande. Att bejaka världen på ett sätt som... Ja, jag tycker det är storartat, tänker du för dig själv. Det här är inte jag, Henrik, som pratar alltså. Utan det här är ju du som pratar. Du tycker det är storartat med människor som vågar stanna upp och titta uppåt och runt omkring sig och fundera lite grann om saker som är större än vad som för närvarande finns framför näsan. Eller strax där bortom. För dig är det en trygghet. För det som finns framför näsan är förrädiskt och svänger och vänder hela tiden. Det liksom ligger i sakens natur. Det som ligger framför näsan är ingen bra vän. Men det som är bakom, fonden om man får säga så, det är någonting som är större än det lilla fåfängliga famlandet som vi har framför vår omedelbara experience. Ja, det var djupt. Så när ekorna kommer, då är ni inte beredda. Ragnarsson är ju inte beredd, för han är ju aldrig beredd. Man skulle kunna rusa på karln och skrika honom i ansiktet och han hade ändå blivit överraskad av att någon kom och tog tag i hans arm i samma ögonblick. Han är liksom inte funtad ordentligt. Ibland så kan han sitta tyst i 6 timmar och bara titta in i vad heter den, furupanelen i finrummet. I flera timmar bara sitta och stirra. Och när du frågar vad han tänker på så rycker han till ungefär som att man hade rusat mot honom med en sabeltandad tiger i ena handen och en kniv i den andra. Vad ska man göra med de 2 tillhyggena? Man får ju förmoda att den sabeltandade tigern gör någon typ av motstånd att den kanske inte är helt med på leken, så att säga. Kanske att den sabeltandade tigern krumbuktar på ett sätt som förstärker dödligheten i själva attacken. Kniven är väl ganska tydlig vad den ska göra, men den sabeltandade tigern, som ju egentligen har fara från 5-6 stycken punkter på sig själv. Dels vart och en av de 4 kloförsedda fötterna. Sen munnen med de sabeltandade tänderna. Alltså det är inte tänderna som är tandade, utan den sabeltandade munnen, kan man säga då. Och sen också den väldiga kroppshyddan. Och den kraft som den sabeltandade tigern i förekommande fall kan lägga bakom en attack medelst tass, medelst mun, medelst tand och klo, må du tro. Jag var på ett bröllop en gång och då var det en sabeltandad tiger som höll tal. Och hon började med att säga så här: "Ehuru oförberedd ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor som värdparet har väckt här hos oss i afton. Den vackra brudgummen, den vackra bruden, den vackra brudens far och mor och brudgummens tiger och tigrinna." Tigrinna är förut ett fruktansvärt ord. Jag hörde en gång, jag läste en intervju med Ola Rapace i en tidning. Det här var jättemånga år sedan. Då bad de honom beskriva en idealkvinna för reporten. Och då sa han att hans idealkvinna var en modig lejoninna. Jag tyckte det var så redan på den tiden var jag väldigt klok, förstår du då. Nej, men för jag tyckte det var så gräsligt att dels är det ju sånt pekoral kitsch. Referera till någon som någon slags rovdjurs. Och sen det femininumet som jag tycker är så tråkigt. Kan det inte bara vara ett lejon? Liksom? Måste man könsbestämma det? Bara för att det är en kvinna man pratar om så måste honan bland djuren också få ställföreträda. Det är ju samma med om jag skulle bli refererad till som en lejonhanne. Det är så onödigt. Jag kan få ett lejon bara. Ett lejon per definition. Om inte det vore så, ja, det är klart. De har ju olika egenskaper, lejonhannen och lejonhonan. Lejonhannen är aggressiv men slö och tar inget som helst ansvar för flocken, medan den modiga lejoninnan då går på jakt och så vidare. Men är också slö, tidvis i alla fall. Lejonhannen går på långa strövtåg, det gör inte lejoninnan ensam på samma sätt. Okej, så att var det något han ville med det då? Att hans idealkvinna var en gruppdynamisk, socialt belevad varelse som tog ansvar för hela familjen. Då kanske det var alla rätt av honom att säga lejoninna då. Eller om man skulle referera till mig som en lejonhanne i bemärkelsen att jag var en lat jävel som inte tog så mycket ansvar och höll mig mycket för mig själv. Då kanske det stämmer då. Men jag kan vända mig mot själva idén om att använda sig av femininum bara för att det är en tjej man pratar om, eller tvärtom då. Kan vi inte bara vara ett lejon överhuvudtaget? Konnotationerna finns ju där oavsett. Ett lejon är ett lejon liksom. Det är som att säga en aphona. Det är så otroligt tråkigt. Ja, det var inget motorapass, jag bara konstatera att det var så himla kitschigt sagt. Ja. Men jag har helt glömt vad vi pratar om. Det är ju Ragnarsson och du och krypgolf. Och även här är det stora gropar då för den där praktikanten har gått med sina skogsplanterarskor. Små grankvistar som sticker upp ur hål i marken och Ragnarsson blir förbaskad igen och börjar äta grankvistarna. Han biter i sig dem. Man ser ju hur de gör illa honom i munnen och hur det smakar fruktansvärt illa. Men han på pin kiv så tuggar han i sig dem. Han säger han ska visa dem. Och du tänker i ditt stilla sinne, visa honom vad? Visa vem vad? Vem ska se det? Ingen som kommer att bry sig om när Ragnarsson sen blir tvungen att åka till vårdcentralen och dra granbarr ur gomseglet med en pincett och en hennafärgad vårdbiträde med ett obegripligt förhållande till bokstaven P, eftersom det faller ut lika mycket saliv ur hennes mun när hon säger P som när hon dyker upp från en sjöbotten och frustar efter luft och blåser ut överblivet vatten ur munnen. Hon heter faktiskt, ursäkta, jag fick en tupp i min hals. Alltså ingen riktig tupp. Jag vill att du ska veta det, att det alltså, är ingen fara med mig. Det är inte som att jag har suttit här och pratat och det har kommit en riktig tupp som har kommit in. Nu är det så här på gränsen till att jag ska klippa. Vi får se om jag klarar det. Alltså sådana här fall brukar jag då, om det blir värre så brukar jag klippa bort det. Jag sitter ju faktiskt i det här spikerbåset nästan hela dagen numera. När jag sitter och jobbar hemma. Om du lyssnar på det här i framtiden så är det här alltså inspelat under en tid i det svenska samhället när det får en pandemi över världen. Och många drog sig inom sina murar. Det är den tiden nu. Så jag sitter här nu alltså och fick just en tupp i halsen. Då ska jag förklara själva begreppet tupp i halsen. Det är inte så att det är en riktig tupp som kryper in. Utan jag tror att det handlar om att man ursprungligen är det väl att hans röst hamnar i lite falsett. Det är som att man får en liten, den rösten skär sig lite grann. Den bär inte riktigt. Kanske att det är något sånt då som appliceras. Nu är tuppen borta i alla fall. Det gick ju bra. Ibland märker jag att jag blir torr i munnen. Eftersom jag inte kan pausa och dricka vatten emellan så är det svårare. Hur mår du förresten? Jag har glömt fråga. Hur har du det? Du sover säkert nu. De flesta brukar ju som sagt somna efter 20 minuter. Några redan efter 3 minuter. Jag har fått flera brev från folk som somnar efter typ vignetten, vilket jag tycker är fantastiskt. Vilken grej. Men du behöver heller inte somna. Du kan ligga här och lyssna också. Det är mysigt ju att ligga och lyssna på någon som bara pratar om allt möjligt och ditten och datten. Ditten och datten och katten bakom ratten. Så brukar jag säga ibland när folk frågar mig så här: hur kunde du göra si eller hur kunde du göra så? Eller hur kan man vara så dum att man gör så? Då brukar jag säga ditten och ratten och katten bakom ratten. Ja, vadå? Vad blir det av det liksom? Jo, det blir ju en fruktansvärd katastrof om man låter en katt styra en bil. Alltså för katter kan ju inte då köra bilar. Utan de tenderar ju att springa på ratten som en clown springer på en tunna. Och det resulterar i att bilen svänger obönhörligt i en rund ring på den stora grusplanen där man då förmodligen är där man brukar vara när man ska låta katter köra bilar. Allt det här tänker du på när du kryper och ålar genom gräset med Ragnarsson. Ragnarsson som nu har ätit upp dryga kilot med små granplantor. Små spröda sticklingar som den stackars ovetande praktikanten har haft i sina högklackade planteringsskor när de har glidit ner längs hans byxbak ner i jorden och undsluppit sig någon slags motsvarighet till en djup suck av lättnad fast på granspråk när de undsluppit de dunkla valven in vid praktikantens enda lykt och nu vilar tryggt i jorden. Så då plötsligt så får du nog och så smäller du till marken och den skakar för du är arg. Och Ragnarsson, han sväljer sin egen ilska och tittar på dig. Han gapar, snusen hänger ut. Han gapar och tittar på dig och du har hans uppmärksamhet. Och då säger du följande till honom. Ragnarsson, det är slut nu. Jag har stått ut med dig i 16 grova år. 16 år med dig var inte så lätt att leva med dig. Livet har lurat oss. 16 år med dig var inte så lätt att leva med dig. Nu går jag vidare. 16 år med dig var inte plättlätt. Jag hatade uttrycket plättlätt. Det är en... Vad är det? Det finns väl inget som gör att en plätt är särskilt mycket lättare än någonting annat. Vad är det som till exempel säger att man inte kan säga fjäderlätt? Ja, det säger man ju, just det. Men det tycker jag är mer relevant eftersom en fjäder är väldigt lätt. Men jag skulle säga så här, elektronlätt. Ja, det är ju, nej men förlåt, det är ju Astrid Lindgren, förlåt. Partikel på Junibacken. Partikel, pilotta dig, partikel. Till CERN du flyga ska. Tralalalalalalala och så vidare. Partikel. Jag ska inte jag sjunger aldrig i Som de är Henrik. Om du är ny som lyssnar. Ja. Om du hade fått bestämma nu så hade du fått fortsätta talet. Och det får du, så då gör du det. Och du vänder dig åter mot honom. Han har inte rört sig, han har inte andats. Han bara stirrar som en stelnad staty. Jag har tröttnat på din attityd. Din passiva aggression. Och även om du aldrig någonsin har gjort mig illa, så har du underlåtit att se mig under åtminstone 10 år av vårt förhållande. Jag minns inte när jag sist såg dig i ögonen och kände att det var vi två. Jag är så trött på dig, skriker du, och den lilla i dig kommer fram, och det kommer tårar som inte har kommit fram på länge. Du skriker det rakt i ansiktet på Ragnarsson, och Ragnarsson rör sig inte, han stirrar fortfarande så fullständigt nollställd i ansiktet. Du väntar på en reaktion från honom. Ragnarsson rör sig inte. Han bara tittar på dig med sina tomma små mörka ögon. Så lyfter han upp en liten kotte och börjar gnaga på den. Då hör du en röst långt bort ifrån. Kommer du nu eller? Och du vänder dig dit rösten är, och du ser att det är Ragnarsson där borta. Han har ålat ett 100-tal meter längre fram. Förvirrad vänder du dig tillbaka. Och den som du har skrikit på visar sig vara en bäver. Du såg inte skillnad. Bävern som just fått sitt livs första och största oförtjänta utskällning. Du ser att du har sått spår för livet i det stackars djuret. Den äter inte kotten för att det är gott, om man säger så. Det är snarare någon slags tröstätande. Och du förstår att här grundas ett livslångt missbruk. Kottar kommer redan efter att vara den här bäverns akilleshäl i livet. Bävern befäster detta trauma i kottens fjälliga struktur. Och låser därmed in sig i sin djurbur. Självförvållad. Men det är ju trots allt en bäver, och det finns inga sätt för dig att släta över det som har hänt, så att du nickar bara kort åt bävern. Mumlar fram någonting om psykoterapi, men du vet ju inte hur det funkar på bäversätt. Och kravlar vidare till Ragnarsson. Vad håller du på att skrika för? Frågar Ragnarsson. Inget, säger du bara. Tillfället är över. Du brände din eld på fel varelse. Resten av matchen går oförtjänt bra för Ragnarsson. Du är inte riktigt dig själv längre. Kolaklubban i munnen smakar sekt och klibbigt. Ragnarsson svingar klubban fram och tillbaka som en pingpong-palatsprofet. Men ni kommer fram till Bangladennen. Alltså det är en ardenner från Bangladesh. Så som man ska rida på sista biten över sandbunken. och dänga till en jättestor boll som är ungefär lika stor som Globen på andra sidan. Och man kan få den att rulla, då är man i hamn. Och då får ni på något vis hjälpas åt. Ni slår med era små kolaklubbor på den där väldiga bollen. Och det är ju ingen som har rubbat den. Det är ju någon slags golfens motsvarighet till svärdet i stenen. Den här golfbollen, och den som rubbar den ska ärva England. Fast inte England i det här fallet då, utan... Ja, var ni nu är någonstans, jag vet inte, vet jag. Ni kan ju vara vad som helst. Ja, så ni dänger och dunger och dänger och danger. Och Nikolaj dunger och dänger och dinger. Och plötsligt... Det känns som att någonting har hänt som nog aldrig har hänt förut. Två människor som verkligen förtjänar en andra chans får det. Bollen börjar rulla. Och rullar ner över det lilla samhället som vuxit upp under århundradena i skuggan av den förmodat orörliga, orubbliga bollen. Och mosas till ett platt vitt pulver som invånarna sedan drar i sig genom dollarsedlar i näsan. Alltså de har dollarsedlarna redan i näsan. Det är lika bra att ha dem där. Dollargrin, så att säga. Och du och Ragnarsson faller i varandras armar och blir kung och drottning över Svea Varken. Ja, det var historien. Det var historien om dig och Ragnarsson. Och jag kan bara säga att lyllo dig. Alltså Ragnarsson har sina sidor, men har man ett stort slott kan man liksom gå åt olika håll. Och man kan skaffa någon annan och spela golf med. Man behöver inte, alltså han kan ju till exempel gå ut och golfa själv med alla era trotjänare som följde med slottet. Människor som bara finns där av ett enda syfte. Att stjäla er uppmärksamhet i rampljuset. Och låsa in i förgyllda kistor. Och kasta nyckeln i sjön. Så det var historien om dig och Ragnarsson och det förgyllda slottet. Och en dag ska jag berätta fortsättningen i ett annat äventyr. Ett äventyr som kommer att heta... Här kommer en trailer på nästa äventyr. Drottningen och kungen av Forget Me Gay satt på en tron tillsammans. De kämpade om vem som skulle få mest av sina respektive två skinkor på tronen. Eftersom den var trång så fick ni sitta med varsin skinka, vilket var obekvämt och snedbelastande för både rygg och stuss. Ischias nerven värkte och strålade långt ner i benet på er båda två, och irritationen föddes och växtes likt en ballong man långsamt fyller med vatten en varm sommardag när ens kusiner är på besök. Och man har bestämt sig för att äntligen visa den där storkusinen att man har vuxit till sig under året som har gått och äntligen inte är så lätt att besegra längre. Att det inte går att lura mig genom att säga titta där, titta en flygande fläskkarré och sen sola en vattenballong rätt i solarplexus. Den här gången har man förberett sig. Man ligger gömd i den ihåliga eken, beredd. Kasta ballongen med våldsam kraft ner mot storkusinen bara för att i sista sekunden inse att det är ens moster. Ens moster som är allergisk mot vatten och gummi. Den fruktansvärda kombinationen omsluter mostern med förfärliga konsekvenser. Men det är en helt annan historia. Men det som jag vill ha sagt med det här är att det kommer bli jättespännande, så att och det är ett avsnitt, det kommer att kosta $9,000. Men det måste du köpa. För att det är... Nej, men jag kommer inte att göra det avsnittet. Det kommer att bli något helt annat. Och det kommer inte att kosta $9,000. Det kommer att kosta 20 kronor. Kommer att kosta. Så var inte orolig för det. Utan red dig nu. Och rid ut... Rid ut i hallen. Det sa min pappa när jag var liten. Det tyckte han var väldigt roligt. Och jag tror att det kommer från tidningen Mad. För han är i den generationen som liksom växte upp med den tidningen. Någon drift med familjen McCahan eller någonting. De tar emot någon gäst i och så säger de. Det är 7 dagars ritt till köket. Det sa alltid min pappa då när jag var liten. Jag tyckte han var roligt. När man hade kompisar över och sådär. Att han kunde säga välkomna hit. Det är 7 dagars ritt till köket eller något. Och jag menar, det var roligt. Jag kan tycka det är roligt nu. Men som när man är så här 10-11 år. Jag tyckte det var roligt även då. Jag var väldigt stolt över min pappa. För han var så rolig och klurig. Och hade ord och sånt. Medan mina kompisars pappor var ganska... Några satt bara tysta och rökte vid köksbordet. Och andra var inte hemma. Man såg dem aldrig. Och några var... Sådana där karar liksom. Som inte förstod sig på sina barn. Och som inte ville snacka om något annat än... Ja. Exakt. Så jag var ganska stolt över pappa. Men de som jag hade med mig hem minns jag tyckte ju kanske inte att det var så himla fräsigt. Tyckte nog mest att han var lite konstig, lite kuslig kanske. Och det har jag alltid sett ner på. Fram tills nu när jag har fått egna barn och insett att det är väl inget att belasta barn med. De är ju vana vid vad de är vana vid. Liksom. Jag var tvungen att kolla så att bandet fortfarande rullade. Bandet. Jag har spelat in i hela mitt liv. Ända sedan jag var liten och fick min första kassettbandspelare och började trycka rec och play så har jag gjort sånt här. Jag har suttit och pratat och pratat och pratat och pratat. Skillnaden är nu att jag tycker inte om att lyssna på mig själv längre. Det gjorde jag då. Jag älskade att lyssna på min egen röst och spola tillbaka och lyssna igen. Nu tycker jag det är tortyr. Inte just nu, för nu hör jag den inte riktigt. Men sen. Vem? Ja, förlåt, den här sagan är ju slut nu. Den är slut. Jag har berättat klart historien om dig och Ragnarsson. Och eran fina golfbana när ni sen blev kung och drottning över Regaland. Och inlåsta i en kista och sitter på en tron med en skinka var. Och sen kom jag in på någonting om kusinerna som... Och den vatten- och gummiallergiska mostern. Ja, det är sånt där som sätter trauma sen när man växer upp. Att man åsamkade sin mammas syster sådan fruktansvärd plåga. Nej, det var inte bara det att hon fick lite kli liksom. Utan att hon var ju väldigt allergisk mot gummi och vatten. Och i den kombinationen var det extra... Alltså hon var vattenallergiker, det var hon, och sen gummiallergiker. De var och en för sig så gav de allvarliga men inte så farliga symptom. Men tillsammans blev de en dödlig cocktail av kitsch och livsnödvändighet. Och skänkte dig senare många år av skuld som din mamma aldrig egentligen slutade och strössla med när hon behövde. Hon var väldigt raffinerad, hon kunde säga... Hon kunde bara prata någonting om kusinen eller mostern. Bara i en helt annan kontext. Väl medveten om att det här mörka skuldstråket skulle svepa över ditt ansikte som en tillfällig månförmörkelse. Solförmörkelse. Vet du för övrigt att det heter coronan? När månen åker precis framför solen. Är inte det helt fantastiskt att solen och månen är så olika stora men de befinner sig på en sån perfekt avstånd från varandra att de på himlen blir exakt lika stora för oss? Alltså, det är fantastiskt. Vad är oddsen? När man tittar på solen och på månen, fullmånen och solen, i den mån man kan titta på solen, så har de exakt samma storlek på himlen och det är därför som solen kan bli förmörkad. Så när månen åker precis framför solen och täcker den helt så är det som en strålande ring runt. Det kallas för coronan. Jag tycker bara viktigt att komma ihåg att ordet i sig är inte ett farligt ord. Vackert ord, krona. Ja, och det är vad ni har fått på era huvuden, by the way. Kronor. Av renaste guld och solljus. Men allt det här ska jag berätta om i en annan podd. En annan podd på ett annat tema. En podd som kommer att heta Jämtlands historia. Och en annan podd kommer att heta Hästberg. en berättelse om en tragedi i byggnadskonstruktioner. Eller kanske en dag även i Sollentuna. En berättelse om skönhet i stadsbilden. Den har jag dragit förut, men jag tycker den är så rolig. Jag vet inte varför. Mest för att jag har aldrig varit i Sollentuna. Jo, det har jag väl någon gång. Jag var där och tog någon passbild. Jag har inget emot Sollentuna. Men det var bara att jag tycker om sådana här oschablonerade. Jag tycker om sådana här opåkallade påhopp på typ en stadsdel. Det blir så rått fast man angriper liksom ingen egentligen. Det blir ju svårare om man angriper landsändar och sånt, då blir det något annat liksom. Men att hoppa på så här en stadsdel som man inte har någon relation till. Helvetet på jorden, en bok om öst på stan i Umeå. Typ, eller något. Jag har ingen aning, jag har ingen relation till öst på stan i Umeå. Jag vet inte ens vad det är, om det är, man ens kan säga så. Jag har hört folk säga så. Ja, men kära du, tack ska du ha för att du laddade ner det här avsnittet av Somna med Henrik. Titta gärna runt i shoppen och se om du hittar några fler. Det finns de som är gratis och det finns de som kostar. Och glöm inte att det finns jättemånga avsnitt att lyssna på i podden. Som det här. Helt gratis. Var som helst där du hittar podcasts. Tack för att du finns. Och om 16 sekunder kommer jag att trycka på stopp. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Godnatt.